Kapitel 19. Knåparens svärd. Perrin galopperade genom byn med Feil i hälarna och fann kararna på sydsidan samlade i en tät klunga. De spejade ut över de avröjda fälten och muttrade sinsemellan, några med halvt spända bågsträngar. Två vagnar blockerade luckan i muren av vässade pålar där gamla vägen gick in. Närmaste kvarlämnade stengärdsgård omgav ett tobaksfält, men mellan pålarna och den var det 500 fot utan någonting högre än kornstubb. En mindre skog av pilar stack upp ur marken. Längre bort avtecknade sig dryga dussinet tjocka rökpelare mot himlen, vissa av dem tjocka nog för att kunna härröra från brinnande fält. Shan Bewey var där, liksom Harry och Dahl Coplin. Billy Congar stod med armen om axeln på sin kusin Witch, Days benige make, som såg ut att helst vilja slippa undan Billys andedräkt. Ingen av dem luktade av rädsla, bara av upphetsning, och Billy av öl. Åtminstone 10 män försökte samtidigt berätta vad som hade hänt, några högljuddare än resten. Trollockerna försökte sig på oss också, hojtade Harry Coplin, men vi visade dem allt, eller hur? Det hördes instämmande mummel, men lika många utbytte tvivlande blickar och trampade besvärat med fötterna. Vi har några hjältar vi med, sa Dahl med hög sträv stämma. Det är inte ni uppe vid skogen ensamma om. Han var mer storväxt än sin bror, men hade samma vässlesmala Coplin-ansikte och samma snörpiga mun, som om han just bitit i ett surkart. Han gav Perrin en trotsig blick när han trodde att han inte såg. Det betydde inte nödvändigtvis att han önskade att han hade varit med vid Västanskogen. Dahl och Harry och de flesta av deras släktingar brukade alltid komma på något sätt att betrakta sig som förfördelade, oavsett vad det rörde sig om. Låt dem oss dricka segern till, förkunnade gamle Billy och såg harmsen ut när ingen tog upp hans rop. Ett huvud stack upp ovanför gärdsgården. Det försvann snabbt ner igen, men Perrin hann skymta en gul rock. Det är inte trollocker, morrade han förbittrat. Knåpare, ni har skjutit på Tuathern. Se till att få undan de där vagnarna. Han ställde sig i stigbyglarna och kupade händerna framför munnen. Ni kan komma nu, ropade han. Det är ingen fara. Ingen ska göra er illa. Flytta på vagnarna, sa jag, fräste han åt männen som stod kring honom. De hade tagit knåpare för trollocker. Och gå och hämta era pilar. Förr eller senare får ni bruk för dem. Långsamt började några av kararna röra på sig och Perrin ropade igen. Ingen ska göra er illa. Det är ingen fara. Kom hit. Vagnarna rullades åt var sin sida med knarrande, osmörjda hjulaxlar. Ett par Tuathern i grälla kläder kom klättrande över gärdsgården. Sedan några till. De började gå mot byn med tvekande, ömfotade, småspringande steg och verkade nästan lika rädda för det som låg framför dem som vad de hade bakom sig. De kurade samman när de fick se männen som kom springande ut från byn, var nära att vända om även när tjuvflodsborna med nyfikna blickar travade förbi dem och började dra upp sina pilar i jorden. Likväl stapplade de vidare. Perrin blev alldeles kall inombords. Det var kanske 20 män och kvinnor, några med småbarn i famnen, tillsammans med en handfull äldre barn som sprang med de vuxna. Deras färggranna kläder var trasiga och fläckiga av smuts och lera, och en del med blod såg han när de kom närmare. Det kom inte fler. Hur många hade det varit i karavanen? Där såg han i varje fall Rhaen. Den gamle vacklade fram som vore han omtöcknad, ledd av Ayla som hade ett mörkt svullet blåmärke över halva ansiktet. De hade åtminstone överlevt. Knåparna stannade strax innan de nådde öppningen, tittade osäkert på de vässade pålarna och alla de beväpnade männen. Några av barnen klamrade sig fast vid de vuxna och gömde sina ansikten. De luktade av rädsla, av vild skräck. Feil hoppade ner från hästen och sprang fram till dem. Men fast Ayla omfamnade henne tog de inte ett steg närmare byn. Den äldre kvinnan såg ut att få tröst av den yngre. Vi ska inte göra er illa, sa Perrin. Jag borde ha förmått dem att komma. Ljuset bränner mig. Jag borde ha tvingat dem. Ni är välkomna till våra eldar. Knåpare. Harrys blick förbreds i en hånfull grimas. Vad ska vi med en hop tjuvaktiga knåpare till? De skäl allt som inte är fastspikat. Dahl öppnade munnen, tveklöst för att ge Harry sitt bifall. Men innan han hann säga någonting ropade någon ur klungan. Precis som du, Harry. Och du tar spikarna också. Spridda skratt fick Dahl att knipa ihop läpparna. Det var emellertid inte många som skrattade och de som gjorde det vände besvärat bort blicken efter att ha tittat på det trasiga Truafan-följet. Harry har rätt, ropade Dace som nu trängde sig fram genom leden och knuffade kararna ur vägen där hon gick. Knåpare skäl och inte bara saker. De skäl barn. Hon skuffade sig fram till St. Dewey och stack ett pekfinger tjockt som hans tumme under näsan på honom. Han backade undan så gott det gick i trängseln. Hon var huvudet högre än han och vägde halvannan gång så mycket. Du ska visst sitta i byrådet du, men om du inte lyssnar på din klokfru ska jag dra saken inför kvinnorådet. Och så tar vi hand om det. Några av männen nickade och muttrade instämmande. Chen krafsade sig i sitt glesa hår och sneglade besvärat på klokfrun. Jo, Perrin, sa han sakta med sin skrapiga röst. Du vet ju själv vilket rykte knåparna har och... Han avbröt sig tvärt och tog ett skutt bakåt när Perrin häftigt svängde runt Rapper mot tjuvflodsborna. Det var flera män som fick hoppa åt sidan framför den gulbruna hästen, men det brydde sig Perrin inte om. Vi avvisar inte någon, sa han med spänd röst. Inte någon. Eller vill ni skicka ut barn till trollockerna? Ett av Truafan-barnen började gråta, en gäll klagolåt, och Perrin önskade att han inte hade sagt så. Men Chens ansikte blev mörkt som en rödbeta, och till och med Jace såg skamsen ut. Det är klart att de får komma in, sa takläggaren motvilligt. Han vände sig mot Jace, uppblåst som en stridstupp, redo att gå i kamp mot en stor hund. Om du vill dra in kvinnorådet så ska nog byrådet kväsa er. Försök bara så får ni se. Du har alltid varit en gammal narr, Sam Dewey, fnös Jace. Tror du att vi skulle låta er skicka ut barn till trollockerna? Chen tuggade vilt i luften, men innan han hunnit få fram ett enda ord satte Dace näven mot hans smala bringa och föste honom åt sidan. Hon satte på sig ett brett leende, klev ut till Truafan och la en tröstande arm om Mylas axlar. Kom med mig bara, så ska jag se till att ni får varsitt varmt bad och någonstans att vila ut. Det är fullt i vartenda hus, men vi ska nog få plats med alla. Kom här! Marin Alvear kom skyndande genom folkmassan tillsammans med Elspeth Luhan, Natty Cawthon, Naysha Allien och flera andra kvinnor. De lyfte upp barnen och la armarna om Truafan-kvinnorna, manade dem vidare, skällde på tjuvflodsmännen att flytta sig ur vägen. Nu var det emellertid ingen som satte sig på tvären. Det tog bara tid att bereda en väg genom trängseln. Fail gav Perrin en beundrande blick, men han skakade på huvudet. Det hade ingenting med Taveren att göra. Folket i tjuvfloden behövde kanske ibland någon som visade dem vad som var rätt. Men när det väl hade skett insåg de snart hur det låg till. Inte ens Harry Coplin såg längre lika butter ut medan knåparna fördes in i byn. Inte riktigt i varje fall. Det tjänade ingenting till att vänta sig några mirakel. När Ren stapplade förbi tittade han upp mot Perrin med matt blick. Lövets väg är den rätta vägen. Allt måste dö i sin egen utmätta tid och... Han tystnade, som om han inte kom ihåg vad han hade tänkt säga. De kom under natten, sa Ayla, otydligt på grund av sin svullna kind. Hennes blick var nästan lika glasartad som hennes makes. Om vi haft kvar hundarna kunde vi kanske ha flytt. Men sönerna hade dödat alla hundarna och vi kunde ingenting göra. Aram, som gick bakom henne i sin gulrandiga rock, rös när han stirrade på alla de beväpnade männen. Nu grät de flesta av knåparbarnen. Perrin tittade bekymrat på rökmolnen i söder. När han vred sig i sadeln såg han fler i norr och öster. Även om de flesta kom från hus som redan var övergivna så hade trollockerna haft fullt upp under natten. Hur många måste de vara för att hinna sätta eld på alla dessa gårdar, även om de sprang mellan dem och bara tog den tid som behövdes för att kasta en fackla i ett tomt hus eller på ett obevakat fält? Kanske lika många som hade blivit dödade här idag. Vad sa det om hur många trollocker det redan fanns i Tjuvfloden? Det verkade inte möjligt att en enda skock skulle ha gjort allt sammans. Inte bränt alla husen och dessutom angripit det farande folkets karavan. Hans blick föll på de Tuathan som blev ledda in i byn och han kände ett styng av skam. De hade sett sina vänner och släktingar dö samma natt och här satt han och resonerade helt kallt kring siffror och antal. Han hörde hur några av Tjuvflodsmännen med låga röster diskuterade vems gårdar som de olika rökpelarna härrörde från. För alla dessa människor innebar bränderna verkliga förluster, liv som måste byggas upp på nytt, om det nu gick, och inte bara siffror. Han hade ingen uppgift att fylla här. Nu när Fail var upptagen med att hjälpa knåparna hade han sitt tillfälle att ge sig iväg efter Loyal och Gaul. Mäster Luhan tog tag i Rappers grimma. Han var klädd i sin smedväst och sitt långa läderförkläde. Perrin, du måste hjälpa mig. Väktarna vill att jag ska tillverka delar till fler katapulter. Men det är redan 20 karlar som vill ha mig att laga gamla rustningsdelar som deras farfäders eländiga farfäder har köpt av någon eländig köpmansvakt. Jag skulle gärna hjälpa till, sa Perrin, men jag har en annan sak som måste göras. Jag duger förmodligen ändå inte mycket till. Jag har inte haft många tillfällen att arbeta inom smedja under det sista året.
Ljus, det var inte så jag menade. Inte att du skulle stå med släggan. Smeden lät förfärad. Jag skickar idligen iväg de där gåshjärnorna, men varje gång kommer de tillbaka efter 10 minuter med någon ny förevändning. Jag får inget arbete gjort. Dig skulle de lyssna på.
Perrin betvivlade det, om de inte ville lyssna på Mäster Luhan. Förutom att han satt i byrådet var Harold Luhan tillräckligt stor och muskulös att handgripligen lyfta upp och kasta ut vem som helst, om det skulle behövas. Perrin följde emellertid med till den provisoriska smedja som Mäster Luhan hade satt upp i ett hastigt hopsnickrat skjul i närheten av allmänningen. Skjulet var öppet i ena sidan. 6 män trängdes kring de städ som hade räddats från den smedja som vitrockarna hade bränt ner och en annan stod lojt och pumpade den stora läderbälgen tills smeden med ett ilsket rop jagade honom därifrån. Till Perrins förvåning lyssnade de faktiskt när han sa åt dem att gå därifrån. Han försökte inte lägga sina ord på ett sätt så att männen skulle följa en Taverens vilja utan förklarade bara helt kort att Mäster Luhan var upptagen. Tveklöst kunde smeden ha gjort samma sak själv, men han skakade Perrins hand och tackade honom i översvallande ordalag innan han gav sig i kast med arbetet. Perrin böjde sig ner från sadeln, tog en av männen i axeln, en flintskallig bonde vid namn Gert Eldrin, och bad honom att köra bort alla som försökte störa Mäster Luhan. Gert måste ha varit 3 gånger så gammal som han själv, men den rynkige, skintorre mannen bara nickade och fattade posto i närheten av städet där Harald nu arbetade med ett stycke glödgat järn. Nu kunde Perrin ge sig av innan Fail dök upp igen. Innan han ens hade hunnit vända Rapper uppenbarade sig Bran med spjutet över axeln och järnhatten under en av sina bastanta armar. Perrin, vi måste komma på något bättre sätt att hämta in herdarna om vi blir anfallna igen. Abel skickade ut byns snabbaste löpare, men likväl hann inte mer än hälften komma tillbaka hit innan trollockerna bröt fram ur skogen. Det var inte svårt att lösa. Det räckte att Perrin kom ihåg det gamla jakttorn, nästan svart av ärg, som St. Dewey hade hängande på väggen. De bestämde en signal med 3 långa stötar, som också de mest avlägsna fåraherdarna kunde höra.
Naturligtvis ledde detta till tanken på fler signaler. Till exempel en som skulle få alla att uppsöka sina platser om ett angrepp väntades. Vilket i sin tur förde vidare till frågan hur man skulle veta om ett angrepp var att vänta. Det visade sig att Bane, Sheard och väktarna inte alls hade någonting emot att tjänstgöra som spejare. Det räckte emellertid knappast med 4, så man fick leta fram goda skogskarar och spårare och förse dem med hästar så att de kunde nå Emons Wall före de trollocker de fick syn på. Sen blev han tvungen att prata med Buell Daughtry, den vithårige gamle pilmakaren med en näsa som var nästan lika vass som en av hans pilspetsar, visste utmärkt väl att de flesta bönder brukade göra sina egna pilar. Men han var orubblig i sin vägran att låta någon hjälpa honom här i byn, som om han själv skulle kunna hålla alla koger fyllda. Perrin visste inte riktigt hur han gjorde för att mildra Buells vresiga humör. Men när han gick därifrån satt mannen glatt och lärde en klunga pojkar hur man band och limmade styrfjädrar på pilarna. Edward Canwin, den fetlagde tunnbindaren, hade bekymmer av annat slag. Nu när det fanns så många som behövde vatten hade han fler tunnor och hinkar att binda än han ensam skulle hinna med på flera veckor. Det tog inte särskilt lång tid att hitta några karar som han kunde anförtro åtminstone att fasa tunnstavar. Men hela tiden kom det fler människor med frågor som de tycktes tro att bara Perrin skulle kunna besvara. Det handlade om allting från var man skulle bränna kadavren efter trollockerna till om det var tryggt att återvända till gårdarna för att rädda vad som räddas kunde. Den sista frågan besvarade han med ett orubbligt nej varje gång någon ställde den, och han fick höra den oftare än någon annan från män och kvinnor som oroligt tittade på rökmolnen utanför byn. För det mesta frågade han bara den som ställde frågan vad han eller hon själv tyckte var en god lösning och sa åt honom eller henne att göra så. Det var sällan han egentligen behövde hitta på något svar själv. Folk visste egentligen vad som behövde göras. De hade bara av någon befängd anledning fått för sig att de måste fråga honom. Efter ett tag hittade Daniel, Bern och de andra honom och envisades med att rida efter honom med sitt baner, som om det inte vore illa nog med det som vajade över allmänningen. Till sist skickade han iväg dem för att slå vakt kring männen som ånyo hade börjat fälla träd i skogsbrynet. Cham hade tydligen berättat en saga om någonting som kallades för stridsbröderna i Ilien. De soldater som red tillsammans med generalerna i Ilians här och alltid fick gripa in där striden var som hetast. Cham av alla människor. De tog åtminstone baneret med sig. Perrin kände sig som en sannskyldig fåne när han hade det i släptåg. Framåt förmiddagen kom Luck inridande i byn, lika arrogant som någonsin. Det hördes spridda jubelrop och han nickade kort. Men Perrin kunde inte begripa vad som fick folk att vilja hurra för honom. Han hade med sig en trofé som han drog fram ur en lädersäck och lät sätta upp på en påle på allmänningen, till allmän beskådan. En Myrdrails ögonlösa huvud. Luck var blygsam på sitt nedlåtande sätt, men nämnde som i förbigående att han hade dödat blekmannen när han hade råkat på en samling trollocker. Ett tåg av beundrare drog iväg med honom för att beskåda slagfältet. Det var så de kallade det, där man nu med hjälp av hästar var i färd med att släpa bort troll och liken till stora gravbål som redan utsände moln av oljig svart rök. Luck uttryckte sin beundran i passande grad och fällde bara en eller två kritiska kommentarer om hur Perrin hade disponerat över sina styrkor. Det var så Tjuvflodsborna beskrev det. Att Perrin hade ställt upp alla i led och utdelat order som sannligen aldrig hade lämnat hans läppar. Luck log mot Perrin med överlägset gillande. Det här gjorde du bra, min pojke. Du hade förstås tur, men det finns ju någonting sånt som nybörjartur, inte sant? När han försvann till sitt rum på Vinälvens värdshus lät Perrin ta ner Myrdrail-huvudet och begrava det. Det var ingenting som folk skulle behöva stirra på, särskilt inte barnen. Allt eftersom dagen fortskred fortsatte frågorna att hagla över honom tills han insåg att solen stod rakt ovanför hans huvud, att han inte hade fått någonting att äta och att hans mage talade till honom med synnerligen bestämt tonfall. Mor Alcar, sa han trött till kvinnan som stod vid hans stigbygel. Jag tror nog att barnen kan få leka var de vill, så länge någon har dem under uppsikt och ser till att de inte går utanför de yttersta husen. Ljus kvinna, det vet ni själv. Ni vet sannligen mer om barn än jag. Hur skulle ni annars själv ha kunnat uppfostra 4 stycken? Hennes yngsta var 6 år äldre än han själv. Nela Alcar rynkade pannan och knyckte på nacken så att den gråsprängda hårflätan svängde. Ett ögonblick trodde han att hon skulle knipsa näsan av honom när han tilltalade henne på det viset. Det var nästan så att han önskade det, som omväxling till alla som ville ha hans råd. Det är klart att jag vet en del om barn, sa hon. Jag ville bara försäkra mig om att det blir som ni vill ha det. Då gör vi på det viset. Han suckade och red bort mot Vinälvens värdshus så snart hon hade vänt sig bort. 2 eller 3 personer ropade efter honom, men han vägrade att lyssna. Som han ville ha det. Vad var det fatt med de här människorna? Tjuvflodsbor brukade aldrig underställa sig någon annans vilja, sannligen inte Imonsvålborna. De ville alltid ha ett ord med i laget. Det var tvister inför byrådet och tvister inom byrådet så ofta att det fick gå till handgripligheter innan någon ens pratade om det. Och även om kvinnorådet trodde att de skötte sina förehavanden med större grannlagenhet, så visste alla vad det betydde när en kvinna sammanbitet stegade gatan fram med flätan som den uppburrade svansen på en arg katt. Som jag vill ha det, tänkte han argt. Vad jag vill ha är någonting att äta och någonstans där inte någon ständigt kacklar mig i öronen. När han satt av framför värdshuset facklade han till. En säng skulle inte heller vara dumt. Det var bara middag. Rapper hade burit runt honom och likväl kände han sig in i märgen trött. Fail hade kanske rätt ändå. Det var kanske ingen god idé att ge sig av efter Gaul och Loyal. När han kom in i skänkrummet gav mor Alvear honom bara en kort blick innan hon med ett moderligt leende nästan tryckte ner honom på en stol. Du kan allt ta rast i ditt ordergivande ett tag, sa hon till honom med bestämd röst. Imonsvål ska nog klara sig på egen hand i en timme medan du ser till att få lite mat i dig. Hon hastade iväg innan han hunnit säga att Imonsvål säkert skulle klara sig alldeles utmärkt utan honom överhuvudtaget. Rummet var nästan tomt. Vid ett av borden satt Nerty Cawthon och rullade förband som hon sedan la i en hög framför sig. Samtidigt lyckades hon hålla ett öga på sina döttrar i andra änden av rummet, fast de båda var gamla nog att fläta håret. Anledningen var inte svår att se. Bordy och Eldrin satt på varsin sida om Aram och trugade i den unge knåparen mat. Faktum var att de matade honom och torkade honom om hakan därtill. Med tanke på hur de log mot honom förvånade det Perrin att Nerty inte var hos dem vid bordet, flätor eller ej. Man kunde nog säga att Aram såg bra ut, kanske ännu bättre än Will Alcyne. Det verkade åtminstone Bode och Eldrin tycka. Aram för sin del besvarade då och då deras leenden. De var båda söta, välväxta töser. Knåparen skulle behöva vara blind för att inte se det. Och Perrin trodde knappast att Aram brukade vara blind för en söt flicka. Men för varje tugga han tog gled hans blick över spjuten som kantade väggarna. För en Tuathan måste det ha varit en förskräcklig syn. Mor Alvear berättade att du äntligen hade tröttnat på att sitta i sadeln, sa Fail, som kom intravande genom köksdörren. Till hans stora förvåning hade hon på sig ett långt vitt förkläde, precis som Marin. Hon hade kavlat upp ärmarna ovanför armbågarna och hennes händer var mjöliga. Tydligen insåg hon just detta själv, för hon ryckte av sig förklädet, torkade hastigt av händerna och la plagget över en stolsrygg. Jag har aldrig bakat förut, sa hon och drog ner ärmarna innan hon satte sig hos honom. Det är riktigt roligt att knåda deg. Jag kanske gör det igen någon gång. Om du inte bakar. Varifrån ska vi då få bröd, sa han. Jag tänker inte fara omkring hela livet och äta på värdshus eller leva på vad jag kan få med båge och slunga. Hon log som om han hade sagt någonting väldigt angenämt, men han kunde inte för sitt liv begripa vad det skulle vara. Det blir förstås köksan som bakar. Egentligen är det väl någon av hennes hjälpredor, men köksan övervakade. Köksan, mumlade han och skakade på huvudet. Eller en av hennes hjälpredor, naturligtvis. Varför tänkte jag inte på det? Vad är det, Fat Perrin? Du ser bekymrad ut. Jag tror inte att vi kunde ha ett bättre försvar. Inte utan en stenmur. Det är inte det. Fail, de här dumheterna med Perrin guldöga börjar gå för långt. Jag vet inte vem de tror att jag är, men de frågar mig hela tiden vad de ska göra när de redan vet precis vad som behöver göras eller skulle kunna fundera ut det på 2 minuter. Ett långt ögonblick studerade hon hans ansikte med en tankfull blick i de mörka sneda ögonen. Sen sa hon, hur länge sedan är det som drottningen av Andor verkligen regerade här? Drottningen av Andor? Det vet jag inte. 100 år kanske, 200. Vad har det med saken att göra? Människor här kommer inte ihåg hur man handskas med en drottning eller en kung. De försöker komma underfund med det. Du måste ha tålamod med dem. En kung, sa han matt. Han lät huvudet falla ner mot sina armar som han vilade på bordet. Åh, ljus. Fail skrattade mjukt och rufsade honom i håret. Nåja, kanske inte en kung. Jag betvivlar starkt att Morgase skulle ge sitt samtycke till det. En ledare åtminstone. Hon skulle säkerligen ge sitt samtycke till någon som förde tillbaka ett område som kronan inte har kontrollerat på 100 år eller mer under hennes styre. En sådan man skulle hon utan tvekan utse till första. Perrin av huset Ibarra, första av Chufloden. Det klingar bra. Vi behöver inga furstar i Chufloden, morrade han ner i ekbordet. Eller kungar, eller drottningar. Vi är fria män. Fria män kan också behöva någon att följa, sa hon mjukt. De flesta vill tro på någonting som är större än de själva. Någonting mer vidsträckt än deras egen åkerlapp. Det är därför det finns riken, Perrin, och folk. Till och med Rhaen och Ayla ser sig själva som en del i någonting större än sin egen karavan. De har förlorat sina vagnar och de flesta av sina släktingar och vänner. Men det finns fortfarande andra Truathan som söker efter sången. Och det kommer de själva också att göra igen. Därför att de tillhör någonting större än en samling vagnar. Vem ser de här? Frågade plötsligt Aram. Perrin lyfte huvudet. Den unge knåparen stod upp nu. Han tittade besvärat på spjuten längs väggarna. De tillhör den som vill ha dem, Aram. Ingen kommer att göra er illa med dem, tro mig. Han var inte säker på att Aram verkligen trodde honom med tanke på hur ynglingen sakta började gå runt rummet med händerna nedkörda i fickorna medan han sneglade på spjuten och hillebarderna. Perrin var mer än glad att få hugga in när Marin kom med gott knaprigt bröd och en tallrik stekt gås med rovor och ärtor. Han skulle åtminstone ha huggit in om inte Fail hade satt en blomsterbroderad servett under hakan på honom och snappat både kniv och gaffel ur hans händer. Tydligen roade det henne att mata honom på samma sätt som Bode och Eldrin hade matat Aram. Flickorna Cawthon fnittrade åt honom och även Natty och Marim smålog. Perrin kunde inte begripa vad som var så roligt. Men han lät Fail hållas fast det skulle ha varit lättare att äta på egen hand. Hon höll hela tiden gaffeln så långt bort att han fick sträcka på halsen för att nå maten. Arams långsamma vandring förde honom 3 varv runt rummet innan han stannade vid foten av trappan och stirrade på tunnan med den brokiga samlingen av svärd. Sen sträckte han ut handen och drog upp ett av dem.
Han grep tafatt om fästet, virat med läderband och långt nog för båda hans händer. Kan jag använda det här? Frågade han. Perrin satte nästan i halsen. Alana dök upp längst upp i trappan tillsammans med Ayla. Truathan-kvinnan såg trött ut, men blåmärket hade försvunnit från hennes ansikte. Bästa är att sova, sa Hesidén. Det är hans själ som har tagit de värsta törnarna, och den kan jag inte hela. Aylas blick föll på dottersonen, på det han höll i händerna, och hon skrek som om svärdsklingan hade skurit genom hennes kött. Nej, Aram, nej! Hon föll nästan omkull i sin brådska att komma ner för trappan och kasta sig mot Aram, försöka lirka hans händer från vapnet. Nej, Aram, flämtade hon andlöst. Du får inte. Lägg ner det. Lövets väg, du får inte. Lövets väg. Snälla, Aram, snälla. Aram dansade med henne, höll klumpigt undan henne, försökte hålla svärdet där hon inte nådde det. Varför inte, skrek han argt. De dödade mor. Jag såg dem. Jag kanske hade kunnat rädda henne om jag hade haft ett svärd. Jag kunde ha räddat henne. Orden högg i Perrins bröst. En knåpare med ett svärd var någonting naturstridigt, nästan nog för att hans nackhår skulle resa sig. Men dessa ord, hans mor. Låt honom vara, sa han, barskare än han hade tänkt. Varje man har rätt att försvara sig, att försvara sin... Han har rätt till det. Aram räckte svärdet mot Perrin. Vill du lära mig hur jag ska använda det? Jag kan inte, sa Perrin, men du kan säkert hitta någon som gör det. Tårarna rann ut efter Aylas förvridna ansikte. Trollockarna tog min dotter, snyftade hon. Hon skakade i hela kroppen. Och alla mina barnbarn utom ett. Och nu tar du honom. Han är förlorad, vilsegången. Och det är på grund av dig, Perrin Ibarra. I ditt hjärta har du blivit en varg, och nu kommer du att göra så att han också blir en. Hon vände sig om, raglade upp för trappan, fortfarande sliten av gråtkramper. Jag kunde ha räddat henne, ropade Aram efter henne. Mormor, jag kunde ha räddat henne. Hon vände sig inte om, och när hon försvann runt hörnet sjönk han gråtande ihop på trappräcket. Jag kunde ha räddat henne, mormor. Jag kunde ha... Perrin såg nu att Bode också grät med ansiktet gömt i händerna och de andra kvinnorna tittade ilsket på honom som om han hade gjort någonting fel. Nej, inte alla. Alana betraktade honom uppifrån trappan med sitt outgrundliga lugn och Fails min var nästan lika uttryckslös. Perrin torkade sig om munnen, kastade servetten på bordet och reste sig upp. Han kunde fortfarande säga till Aram att sätta tillbaka svärdet. Att gå och be Ayla om förlåtelse. Han kunde säga till honom. Vad? Att han nästa gång kanske inte skulle vara med när hans kära dödades. Att han kanske bara skulle komma tillbaka och finna deras gravar. Han la handen på Arams axel och den unge mannen hajade till. Kurade ihop sig runt svärdet som om han trodde att Perrin skulle ta det. Knåparens lukt rymde en flod av känslor. Skräck och hat och avgrundsdjup sorg. Vilsegången, det var vad Ayla hade kallat honom. Blicken i hans ögon var sannerligen vilsen. Tvätta dig i ansiktet, Aram. Gå sen och sök upp Tam Arthur. Hälsa att jag ber honom att lära dig använda svärdet. Långsamt lyfte den andra ansiktet. Tack, stammade han och gned sig i ansiktet med armen. Tack. Jag ska aldrig glömma det här, aldrig, det svär jag. Plötsligt lyfte han upp svärdet, kysste den nakna klingan. Svärdsknappen var ett varghuvud av mässing. Jag svär, är det inte så man gör? Det är väl det, sa Perrin sorgset och undrade varför han skulle känna sorg. Lövets väg var en vacker tro, en dröm om fred. Men liksom drömmen kunde den inte överleva där våldet fanns. Han visste ingen plats där det inte fanns. Det var en dröm för någon annan, i en annan tid, en annan ålder kanske. Gå nu, Aram, du har mycket att lära och tiden kan vara knapp. Knåparen stammade fortfarande fram sin attack. Han stannade inte för att tvätta tårarna ur ansiktet utan sprang raka vägen ut ur värdshuset. Svärdet höll han framför sig med båda händerna upprätt. Perrin gick tillbaka till sin stol, medveten om Eldrins mörka blick. Marin stod med händerna i sidorna och Nertis rynkade ögonbryn för att inte tala om Borders gråt. Elena hade försvunnit från sin plats längst upp i trappan. Fail såg på medan han tog upp kniven och gaffeln. Misstycker du, sa han tyst. En man har rätt att försvara sig, Fail. Aram också. Ingen kan förmå honom att följa lövets väg om han inte vill. Jag tycker inte om att behöva se dig lida, sa hon mjukt. Han hade börjat skära en bit gås men stannade upp med kniven. Lida. Drömmen var inte ämnad för honom. Jag är bara trött, sa han och log. Det såg inte ut som om hon trodde honom. Innan han hade hunnit ta en tugga till stack Bran huvudet innanför ytterdörren. Han hade på sig den runda järnhatten igen. Det kommer ryttare norrifrån, Perrin. Många ryttare. Jag tror att det måste vara vitrockarna. Fail ilade iväg medan Perrin reste sig upp och när han hade kommit ut och suttit upp på Rapper kom hon ridande från andra sidan av värdshuset på sitt svarta sto. Borgmästaren muttrade om vad han tänkte säga till vitrockarna. Av människorna han såg omkring sig var det fler som sprang norrut än som stannade vid sina sysslor. Perrin gjorde sig ingen särskild bråska. Ljusets söner kunde mycket väl vara på väg för att gripa honom. Förmodligen var de det. Han tänkte inte snällt låta dem slå honom i kedjor och följa med dem. Men han var inte heller särskilt angelägen att be tjuvflodsborna strida mot vitrockarna för hans skull. Han följde efter Bran, anslöt sig till den ström av män, kvinnor och barn som korsade vinälven på vagnsbron. Rappers och svala sovar klapprade mot de tjocka plankorna. Några höga pilträd växte vid vattnet. Det var vid bron som Norderväg började för att sedan fortsätta till vakthöjden och vidare norrut. Några av de avlägsna rökpelarna hade tunnats ut till smala strimmor allt eftersom eldarna brann ut. Där vägen lämnade byn fann han ett par vagnar som blockerade vägen och män som samlats bakom de snedställda spetsiga störarna med sina spjut, bågar och andra vapen. De luktade av upphetsning, mumlade sinsemellan och trängdes för att beskåda den grupp människor som närmade sig längs vägen. Det var en lång dubbelkolonn av vitklädda ryttare i ett moln av damm. Deras tunga, toppiga hjälmar och polerade harnesk glänste i eftermiddagssolen och de stålspetsade lansarna pekade alla i samma vinkel. I täten red en tämligen ung man med rak, stel rygg och strängt ansikte. Perrin tyckte att det var någonting vagt bekant över hans utseende. När borgmästaren anlände upphörde mumlet. Om det inte var Perrins ankomst som fick den förväntansfulla tystnaden att sänka sig. När vitrockarna befann sig ungefär 200 steg från pålarna höjde den bistra anföraren sin ena hand och kolonnen gjorde halt medan orden ekade ner genom leden. Mannen red vidare tillsammans med halvdussinet vitrockar och lät blicken glida över vagnarna. De vässade pålarna och männen bakom dem. Även utan kokarderna som satt under den flammande solen på hans bröst skulle hans hållning och sätt ha visat att han hade hög rang. Någonstans ifrån hade Luck dykt upp, praktfull på sin glansiga svarta hingst, klädd i lysande röda kläder och gyllene broderier. Kanske var det helt naturligt att vitrockarnas befälhavare valde att tala till Luck, även om hans mörka ögon fortsatte att speja. Jag är Dane Bornholt, tillkännagav han och höll in. Kapten för ljusets söner. Har ni gjort detta för vår skull? Jag har hört att Emonds Wall är stängt för sönerna. Det måste sannligen vara en by i skuggans våld om den är stängt för ljusets söner. Dane Bornholt, inte Geoffram. Hans son kanske, inte för att det spelade någon roll. Perrin förmodade att de båda var lika angelägna om att gripa honom. Mycket riktigt gled Bornholts blick förbi honom, men bara för att hastigt dras tillbaka. Det var som om mannen genomfors av en kramp,
En av hans stridshandskklädda händer for till svärdsfästet och hans läppar drogs tillbaka i en tyst morgning. Ett ögonblick var Perrin övertygad om att Bornholm skulle gå till anfall, driva hästen rakt in i skogen av vässade pålar bara för att nå honom. Mannen såg ut som om han närde ett personligt hat till Perrin. Nu var han tillräckligt nära för att Perrin skulle se att det fanns någonting slappt i de hårda dragen. En glans i ögonen som Perrin var van att se hos Billy Congar. Han tyckte sig känna lukten av brännvinsångor. Den hålkindade mannen bredvid Bornhold var mer än bara vagt bekant. Perrin skulle aldrig glömma dessa djupt liggande ögon, likt mörka, glödande kol. Jared Byer, lång och mager och hård som ett städ, betraktade honom med omisskännligt hat. Denne man var en fanatiker, hur det än förhöll sig med Bornhold. Luke var uppenbarligen förnuftig nog att inte försöka inta Brands plats. I själva verket tycktes han vara upptagen av att studera vitrockskolonnen när dammet la sig och ännu fler av sönerna blev synliga längs vägen. Men istället tittade Bran på Perrin, på smedens lärling, och väntade på hans nick innan han svarade. Han var borgmästare. Bornhold och Byer la märke till den tysta överenskommelsen. Det gick inte att ta fel på. Det är inte precis så att Eamons Wall är stängt för er, sa Bran. Han stod rak i ryggen med spjutet vilande mot sidan. Vi har bestämt oss för att försvara oss på egen hand. Och det är just vad vi har gjort, idag på morgonen. Om ni vill se vad vi åstadkommit, se däråt. Han pekade mot röken som steg från trollockarnas gravbål. Den äckliga, sötaktiga lukten av brinnande kött låg i luften. Men det verkade som om bara Perrin märkte det. Så ni har dödat några trollocker, sa Bornhold föraktfullt. Jag är förbluffad över er tur och er skicklighet. Inte bara några, ropade någon ur skaran av tjuvflodsfolk. Hundratals. Det var ett slag, hördes någon annan hojta, och ytterligare ett dussin ropade ilsket i mun på varandra. Vi kämpade mot dem och segrade. Var var ni någonstans? Vi kan försvara oss utan vitrockar. Tjuvfloden. Tjuvfloden av Perrin Guldöga. 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 Leof, som borde ha varit i skogsbrynet och hållit vakt över timmerhuggarna, började vifta med baneret med det blodröda varghuvudet. Bornhold betraktade dem med hatfylld blick, medan Bayer lät sin bruna vallack dansa framåt och blottade tänderna i en vild grimas. Ni tror att ni har varit med om en strid, bontölpar, röt han. I natt blev en av era byar i det närmaste utplånad av trollocker. Vänta bara tills de kommer i större antal. Då kommer ni att önska att era fäder aldrig kysst era mödrar. En gest från Bornhold fick honom att tystna. En stridsund som löd sin herre. Men hans ord hade fått tjuvflodsborna att tiga. Vilken by? Brans röst var både värdig och orolig. Alla här känner folk i Vakthöjden och Devonby. Vakthöjden har inte råkat ut för några oroligheter, svarade Bornhold. Och jag vet ingenting om Devonby. I morse kom en ryttare med bud om att Terrence brygga i den närmaste hade jämnats med marken. Om ni har vänner där kan jag berätta att många flydde över floden. Över floden. En spänd min gled över hans ansikte. Jag förlorade själv nästan 50 goda soldater. Underrättelsen gav upphov till en del besvärade muttranden. Ingen tyckte om att behöva höra sådana saker. Men å andra sidan var det ingen av kararna här som kände någon i Terrence brygga. Förmodligen hade ingen av dem ens varit så långt hemifrån. Luke ryckte fram med sin häst. Hingsten bet efter Rapper och Perrin höll hårt i tyglarna för att de båda djuren inte skulle ryka ihop. Men Luke verkade vare sig märka eller bry sig om det. Terrence brygga, sa han med ihålig röst. Angrep trollockarna Terrence brygga i natt. Bornhold ryckte på axlarna. Det var vad jag sa, inte sant? Det verkar som om trollockarna slutligen har bestämt sig för att angripa byarna. Vilket lyckligt sammanträffande att ni här blev varnade i tid för att förbereda dessa utmärkta försvarsverk.
Hans blick gled över muren av störar och männen bakom den för att slutligen stanna vid Perrin.
Var mannen som kallas Ordaith vid Terrens brygga i natt? Frågade Luke.
Perrin stirrade på honom. Han hade inte vetat att Luke ens kände till Perrin Fains existens eller det namn som han använde nu.
Men folk pratade, särskilt när någon som de hade känt som gårdfarihandlare kom tillbaka till bygden med vitrockar som underlydande. Bornholds reaktion var nästan lika besynnerlig som frågan.
Hans ögon glittrade av ett hat lika stort som det han hade visat för Perrin. Men han blev blek i synen och gned sig över de slappa läpparna med baksidan av handen, som om han hade glömt bort att han bar pansarhandskar.
Känner du Ordaith, sa han och lutade sig fram i sadeln mot Luke. Nu var det Lukes tur att rycka nonchalant på axlarna. Jag har sett honom här och där sedan jag kom till Tjofloden. En man med tvivelaktigt utseende, liksom de som följer honom. En man av det slag som skulle kunna vara försumlig nog att låta ett trollockanfall lyckas. Var han där? I så fall kan man hoppas att han fick dö för sin dårskap. Om inte, hoppas jag istället att ni har honom med er här och kan hålla uppsikt över vad han gör.
Jag vet inte var han är, fräste Bornhold, och inte heller bryr mig om det. Jag kom inte hit för att tala om Ordaith.
Hans häst trampade nervöst när han kastade ut med handen och pekade på Perrin.
Jag arresterar dig som mörkvän. Du kommer att föras till Amador, där du ska prövas under sanningens kupol.
Bayer stirrade klentroget på sin kapten. Bakom barriären som skilde vitrockarna från tjuvflodsmännen hördes ilskna röster. Männen grep om spjut och skäggyxor och höjde sina bågar. Bakom Bornhold började vitrockarna sprida ut sig i en glänsande rad under det att en man som i sin rustning var lika stor som Mäster Luen ropade ut order. De sköt ned lansarna i hållare vid sadeln och tog loss korta ryttarbågar. På så långt håll skulle de inte kunna göra mycket mer än täcka Bornhold och hans eskorts reträtt, om ens det. Bornhold verkade emellertid inte vara medveten om någon fara eller om någonting överhuvudtaget utöver Perrin.
Inga arresteringar, sa Bran skarpt. Det har vi bestämt. Inga fler gripanden utan att något brott har bevisats. Och bevis som vi tror på. Ni kommer aldrig att kunna visa mig någonting som övertygar mig om att Perrin är en mörkvän. Så ni kan lika gärna ta ner handen. Han ledde min far i döden vid Färm, röt Bornhold.
Han skakade av raseri.
Förrådde honom till mörkvänner och häxor från Tarvalon som med kraften mördade 1000 av sönerna.
Bayer nickade häftigt bifall. Några av tjuvflodskararna skruvade besvärat på sig. Ryktet om vad Varin och Alana hade gjort under morgonen hade spritt sig och deras dåd hade förstorats under berättandet. Vad de än trodde om Perrin så hade de hört 100 berättelser om Aes Sedair, nästan alla felaktiga, som gjorde det lätt att tro att Aes Sedair skulle ha förintat 1000 vitrockar. Och om de trodde på det kunde de börja tro på resten också.
Jag har inte förrått någon, sa Perrin med kraftig stämma så att alla kunde höra. Om din far dog vid Färm är namnet på dem som dödade honom Sjonsen. Jag vet inte om de är mörkvänner, men jag vet att de använder kraften i strid.
Lögnare! Spottet flög från Bornholds läppar.
Sjonsen är en saga som Vita Tornet har kokat ihop för att dölja sina skändliga lögner. Du är en mörkvän.
Bran skakade förundrat på huvudet och sköt järnhatten åt sidan så att han kunde klia sig i sin grå hårkrans.
Jag vet ingenting om dessa Sjonsen. Dessa Sjonsen, men jag vet att Perrin inte är någon mörkvän och att ni inte ska arrestera någon.
Situationen blev allt farligare för varje minut som gick, insåg Perrin.
Bayer insåg det också och drog i Bornholds arm, viskade till honom. Men vitrockskaptenen ville inte backa undan, eller kunde kanske inte, nu när han hade Perrin framför ögonen. Bran och tjuvflodsmännen stod också med fötterna som fastvuxna i marken.
Även om han erkände allt som Bornhold anklagade honom för var det inte säkert att de skulle låta vitrockarna ta honom med sig. Om inte någon göt lite vatten på elden skulle allting snart explodera som en handfull torr halm slängd på en ärsa. Han avskydde att behöva tänka snabbt. Loyal hade helt rätt. Förhastade beslut ledde till att folk kom till skada. Men han trodde att han såg en utväg här. Är du villig att anstå med att arrestera mig, Bornhold, tills vi har gjort slut på trollockerna? Innan dess kommer jag inte att fara någonstans. Varför skulle jag anstå? Mannen var blind av hat. Om han fortsatte skulle en stor mängd män gå i döden, förmodligen han själv bland dem. Och han kunde inte se det. Det tjänade ingenting till att försöka tala om det för honom. Lade du inte märke till hur många gårdar som stod i brand i morse? Frågade Perrin istället. Han gjorde en svepande gest som omfattade alla de nu allt tunnare rökslingorna. Se dig omkring. Du sa det själv. Trollockarna nöjer sig inte längre med att anfalla en gård eller två varje natt. De har börjat angripa byarna. Om ni försöker rida tillbaka till vakthöjden är det inte säkert att ni klarar er hela vägen. Ni hade tur som kom så här långt. Men om ni stannar här, i Emonswall. Bran vände sig mot honom. Andra protesterade högljutt och Fail red nära och tog honom i armen. Men han ignorerade allihop. Så vet du var jag är och dina soldater är välkomna att hjälpa till med försvaret. Är du säker på det här, Perrin? Sa Bran och tog tag i Rappers huvudlag, medan på andra sidan Fail enträget sa: Nej, Perrin, det är för riskabelt. Du får inte, jag menar, du kan väl låta bli. Och ljuset bränner mig till aska. Du får inte göra detta. Jag tänker inte låta människor strida mot varandra om jag kan hindra det, sa han bestämt. Vi ska inte göra trollockernas arbete åt dem. Fail praktiskt taget kastade ifrån sig hans arm. Hon blängde på Bornhold, plockade fram en brynsten ur bältespåsen, trollade fram en kniv någon annanstans ifrån och började vässa klingan med ett silkesmjukt swish-swish. Harry Copland kommer inte att veta vad han ska tro, sa Bran syrligt. Han rättade till sin runda hjälm, vände sig åter mot vitrockarna och satte spjutskaftet i marken framför sig. Ni har hört hans villkor, hör nu mina. Om ni kommer in i Emonswall arresterar ni ingen utan byrådets godkännande, vilket ni inte kommer att få, så ni arresterar ingen. Ni går inte in i någons hus utan inbjudan, ni ställer inte till med bekymmer. Och ni tar del i försvaret där ni blir anvisade att göra det, när ni blir tillsagda. Och jag vill inte så mycket som känna lukten av någon draktand. Går ni med på detta? Om inte kan ni rida tillbaka samma väg som ni kom. Byers stirrade på den rundlagde mannen som om ett får hade ställt sig på bakbenen och utmanat honom på brottningsmatch. Bornhold vände inte blicken från Perrin för ett ögonblick. Avgjort, sa han till sist. Avgjort, tills trollockhotet är över. Han vände hästen och galopperade tillbaka till sina män med den snövita manteln böljande bakom sig. Borgmästaren gav order om att vagnarna skulle rullas åt sidan och Perrin blev varse att Luke tittade på honom. Mannen satt avslappnad i sadeln med en nonchalant hand mot svärdshjältet och en road blick i de blå ögonen. Jag trodde att du skulle opponera dig, sa Perrin, så som du har hetsat folk mot vitrockarna. Luke bredde ut händerna i en mjuk gest. Om dessa människor vill ha vitrockar hos sig, låt dem ha vitrockar. Men du borde vara försiktig, unge herr Guldöga. Jag vet en del om vad som händer när man tar en fiende till sitt bröst. Hans klinga tränger in snabbare om han är nära. Med ett skratt svängde han runt med hästen och red iväg genom trängseln tillbaka till byn. Han har rätt, sa Fail, som fortfarande vässade sin kniv. Kanske håller denne Bornhold sitt ord och låter bli att gripa dig. Men vad ska hindra att någon av hans män sticker svärdet i ryggen på dig? Du borde inte ha gjort det här. Jag var tvungen, sa han. Det är bättre än att göra trollockarnas arbete. Vitrockarna började rida in med Bornhold och Byer i täten. De båda glodde på honom med oförtäckt hat, medan de andra som red förbi par om par, kalla, hårda ögon i kalla, hårda ansikten vändes mot honom när de passerade. Här fanns inget hat, men när de såg honom var det en mörk vän de såg. Och åtminstone Bayer var i stånd till vad som helst. Han hade varit tvungen att göra det, men det skulle nog inte vara någon dum idé att låta Daniel, Bern och de andra följa honom som de tydligen ville. Han skulle inte kunna sova lugnt utan att ha någon på vakt utanför dörren. Vakter, precis som någon fördömd furste. Fail skulle väl åtminstone bli glad, om han bara på något sätt kunde få dem att göra sig av med det där baneret.